När vi gick igenom materialet från 1993 upptäckte vi snart att mycket kretsat kring kronprinsessan under året som var. Visserligen firade kungen 20-årsjubileum och drottningen fyllde 50, men den massmediala uppmärksamheten har helt klart trappats upp kring kronprinsessan, och året avslutades med en liten minidebatt om kronprinsessans myndighetsålder. Så varför inte då inleda årets kavalkad på en plats som kronprinsessan tillbringat mycket tid genom åren, nämligen hovstallet. Beläget strax bakom Kungliga Dramatiska Teatern, bara ett stenkast från Strandvägen, lever de röda tegelstenslängorna sitt eget liv. Ett stall som under 1994 faktiskt fyller 100 år. Idag används hovstallets resurser i första hand vid statsbesök och kungafamiljens privata transporter, men också vid olika typer av uppvisningar. Hovstallet, som bekostas av kungen, har ett 20-tal hästar och en omfattande bilpark, plus naturligtvis kungafamiljens privata riddjur. Och denna decemberdag var kungafamiljen på plats av två skäl. Dels ville kungen inspektera en ny hästtransport och barnen träffa tillökningen i familjen, men mer om det senare. Först ett litet snöbollskrig.
Det är ju att köra på. Och sen finner man då när det
här. Det var ju på många sätt ett historiskt år för kungafamiljen, och megautställningen om den svenska historien på Historiska museet och Nationalmuseum och senare också på länsmuseerna runt om i landet angav inledningsvis tonen. En historisk sketch med föregångare till dagens majestät roade inte bara kungafamiljen, utan lämnade också tänkvärda synpunkter på hur viktig kunskapen om vår historia är för kommande generationer.
Som den sista att landet Norge kan man både ha visst. Kom ihåg oss! Kom ihåg oss!
Tillökning var det. Drottningens fullblodsarab Shadidja har nämligen nyligen nedkommit med ett litet hingstföl. Och det var första gången hela kungafamiljen fick tillfälle att träffa den fortfarande namnlöse krabaten.
Kan vi, jag vet inte, han reagerar med alla
människor.
Det gick bra igår.
Jag vet inte.
Det gör vi som vi gjorde igår. Då går vi då.
Jag tycker det var gulligt. Kickar. Det är slurr. Jag tänkte sparka nu. Hej, Shadi.
För kronprinsessans del har besöken i hovstallet blivit allt mer sällsynta. Intresset finns fortfarande, men allvaret i form av studier och plikter tar en allt större del av tiden.
Allvarligt, det har ju blivit det att jag har fått vara med mer. Jag har fått, mamma och pappa har tagit med mig mer i vissa sammanhang och sånt. Och det har ju blivit annorlunda, det har det. Men, ja, så det kan man väl säga att det har blivit allvarligare, det har ju.
Det har blivit mer av plikter på något sätt. Det är därför som hovstallet får stå tillbaka lite grann.
Ja, det är klart det har. Men, jag menar, än så länge är ingen fara så.
Mamma, drottningen har ju varit lite orolig över massmedias uppmärksamhet kring kronprinsessan. Hur har det känts från kronprinsessans sida?
Nej, det har känts helt, nej, bra. Jag menar, inget större. Nej, det är ingen fara där inte.
Det är ingen som skrämmer för framtiden att, är det så här det ska vara? Måste det vara på det viset?
Nej, det tycker jag inte. Utan, jag menar, mamma och pappas jobb är så extremt växlande. Och liksom, så att... Men jag har fortfarande inte fått någon bild riktigt hur det ska vara, utan jag har ju bara fått smaka lite på, om man så säger. Så att, jag menar, det är ju hur mycket som helst att lära sig sen.
Till plikterna och kanske också nöjerna för kronprinsessan hör att ta ledigt från skolan för att firas av på Inre Borggården av arméns musikplutons trumkår, som definitivt pryder sin plats på vilken namnsdagsuppvaktning som helst, även kronprinsessans. Gossarna kan hantera. Stämbanden är inte heller så tokiga. Kungens 1993 var osedvanligt hektiskt med flera och stundtals långa utlandsvistelser, statsbesök och faktiska tillfällen att gripa in i storpolitiken. Och man undrar vad som stannat på kungens näthinna.
Och det är så mycket som händer på ett år. Det är väldigt svårt att... Och det är klart att någonting som jag självfallet tänker tillbaka på, det är att det har varit en lång period innan. Jag menar att det har varit ett 20-årsjubileum för mig som kung. Och det är klart att när man tänker tillbaka så tycker man att tiden går ju väldigt fort, 20 år. Det är plötsligt så är de bara där. Men det krävs en stund och sen när man har möjlighet att fundera. Och då kommer ju alla händelser tillbaka och alla upplevelser och vad man har varit med om, så märker man att man har trots allt varit med om ganska mycket under de här åren. Och det är fantastiskt vad som har hänt.
Och jubileet stod den 19 september och sommaren som aldrig var övergick i stilenlig höst.
Ers majestät, under 2 decennier så har Ers majestät nu varit vår konung. För Sverige i tiden Det är Ers Majestäts valspråk. Under dessa två decennier så har Ers Majestät gett oss en modern monarki i samklang med det folkstyre som vår författning föreskriver. Ers Majestät har företrätt Sverige och det vi gemensamt står för på ett sätt som väckt respekt och beundran inom och utom Sveriges gränser. För alla de insatser som Ers Majestät gjort som vår moderna monark under dessa två decennier är vi alla, regering och företrädare för riksdagen och företrädare för olika delar av vårt samhällsliv, Ers Majestät, mycket stort tack för de insatser Ers Majestät gjort och gör för Sverige i tiden och för framtiden.
Ers Majestät, riksdagen och regeringen ber nu att symboliskt få överlämna gåvan i form av en första servett i en chatull som har Ers Majestäts spegelmonogram på locket. Och en platta på insidan till Hans Majestät konung Karl XVI Gustav.
Det här var året som inte bara innebar blickar två decennier tillbaka utan för kungens del även till sin barndom och rötter. Kungens far, prins Gustav Adolf i mitten på bilden här, hedrades med en minnesutställning nere på Soliden i somras i drottning Victorias paviljong på initiativ av kungen själv. Prinsen som omkom tragiskt i en flygolycka i Köpenhamn i januari 1947 då kungen bara var 9 månader gammal. Och det är egentligen först nu kungen börjat forska i vem pappan var och vad han stod för. Här fanns allt från gamla persedlar till journalfilmer. Kungen själv, luttrad av många års museibesök, fungerade som ciceron när en stor del av de närmast anhöriga mött upp invigningsdagen.
Jag har valt ut några avsnitt ur hans arkiv som inte bara innehåller egenhändigt tagna filmer utan också sådana där han befunnit sig framför kameran. Och börjar med denna från den 13 oktober 1913.
så att den här verksamheten växer och det byggs ut och det kanske blir en liten snitslad bana här på Soliden?
Nej, det är inte tanken, utan här ska jag kunna variera de här utställningarna varje år och plocka fram ur egna samlingar och komplettera från olika kulturföremål, och vi får se vad det blir nästa gång.
I vimlet syntes bland andra danska enkedrottningen Ingrid och hennes bror greve Carl Johan Bernadotte, båda syskon med prins Gustav Adolf. Och inte minst kungens båda systrar, prinsessorna Kristina och Margareta. Och det här är en utställning som för övrigt i detta nu går att beskåda på Stockholms slott. Det här var statsbesöket som egentligen inte var ett statsbesök. I den diplomatiska vokabulära snårskogen titulerades besöket i det återförenade Tyskland kort och gott ett officiellt besök. Var i skillnaden låg var för den oinvigde svår att förstå och egentligen tämligen ointressant. För kungaparet innebar klassificeringen möjligen att det var ett eller ett par hederskompanier färre att inspektera. Ett eller annat band mindre att klippa. Och att den normala pompan och ståten var en aning reducerad. Den krystade diplomatiska förklaringen till besökets degradering var att kungaparet minsann redan varit på statsbesök i forna Västtyskland för ett antal år sedan, varför ett återbesök så snabbt efter det förra omöjligt kunde få samma status, och då kvittade om vistelsen i huvudsak omfattade forna DDR. För det var till gamla Östtyskland kungaparet ville fara för att besöka platser som Sverige genom historien haft både nära och intima relationer med. Platser som Lützen, Greifswald, Schwerin, Stralsund och Wismar. För media betydde den officiella titulaturen ingenting. Ett rekordstort medieuppbåd följde kungaparet. Bortåt 600 journalister och fotografer var officiellt akkrediterade. Och stundtals rådde rena upploppet bland fotografer som absolut bara skulle ha bilden med stort B. Annars var det bestående minnet hos journalister ont i fötterna och flygsjuka. För att överhuvudtaget hinna med det mastiga programmet på 3 dagar var det ett måste att transporterna fungerade. Och det löstes med hjälp av 6 stycken Puma-helikoptrar från Bundeswehr som tillsammans tog sällskapet på en virvlande resa genom de gamla svenskbygderna i östra Tyskland. Första dagen tillbringades dock i Västtysklands forna huvudstad Bonn, där fortfarande ju de flesta departementen och ämbetsverken ligger kvar trots beslut om flytt till Berlin. Och här gavs en galamiddag på representationsslottet Bad Redoute. Och hedersgästerna var naturligtvis självskrivna. Och var det en kontrasteffekt till de återstående 2 dagarnas besök i föga glansfulla DDR, programmakarna eftersökt, ja, då var tillställningen en succé. När Bonns samlade honoratiores minglade med tyska regeringsmedlemmar och det svenska kungahuset och dess släktingar. Här i form av greve Lennart Bernadotte från Mainau med hustru Sonja. Antalet röda mattor var klart färre i forna DDR, men folkets bifall var desto mer översvallande. För trots flagnande fasader, taffligt iordningställda mottagningskommittéer och en stundtals ögonfallande fattigdom präglad av de sistlidna 40 årens vanstyre var befolkningens mottagande om möjligt ännu varmare än i väst. Och nog är det märkligt att ett folk som i 4 decennier levt i total frånvaro av kungligheter och inte minst för 370 år sedan led oerhörda kval under 30-åriga kriget när svenska ockupationsmakten gjorde livet outhärdligt för civilbefolkningen, idag tar emot det svenska kungaparet som hjältar. Om det här året för kungen handlade om att söka sina rötter hittade han förmodligen de allra yttersta i Wittenberg, där Martin Luthers teser fortfarande sitter uppspikade som ledstjärnor för varje sann protestant. Men med bortåt 50 programpunkter att genomföra på 3 dagar gick färden snart vidare. Och mycket missas naturligtvis under ett komprimerat besök som det här.
Oh, det är många platser som tyvärr vi skulle ha velat besöka som inte har hunnit. Men som jag sa, det här får bli en form av introduktion helt enkelt. Och sen får man väl hoppas och ja, möjlighet att komma tillbaka någon, för det är mycket, mycket mer att se faktiskt. De där vackra städerna, Dresden som jag inte har hunnit se. Det är bara ett exempel.
Det har kommit många frågor från ett utpumpat massmedia på de inte programmet var för massmedia. Men det kanske handlar om rutin egentligen och vana att klara av det här.
Ja, jag vet, men det är klart att det är alltid svårare att hänga längst bak i kön. Va? Det går alltid fortast. Det är så. Varför vet jag inte, men det går alltid fort längst bak i kön. Och det är väl samma sak här, för att de ska hinna med och hinna för alltihop det här. Vi har trots allt ganska bra så att säga, information hela tiden runt omkring och så vi klarar oss.
Broder, sök att rädda ditt liv. Jag har fått så mycket jag behöver. Orden lär ha varit Gustav den andre Adolfs sista till sin allierade greven av Lauenberg i slaget vid Lützen, där nu ett litet museum är uppfört förvaltat av den svenska Lützenstiftelsen.
Förlåt att jag kommer att störa.
Det här är dokument över säkerhetskriget.
Sammanlagt lär bortåt 5000 svenska soldater fått sätta livet till i denna beramade uppgörelse. Och en stor del av den nuvarande befolkningen lär vara ättlingar till den svenska hären. En befolkning som stundtals var rejält förbannade på att massmedieuppbådet skymde sikten. Och vips så var helikopterna i luften igen. Den här gången på väg till Berlin som för bara 4 år sedan var 2 städer helt väsensskilda. Idag ett gigantiskt mänskligt smältdegelsexperiment. Och just Brandenburg-Tor minner fortfarande om åren av separation. En separation även drottningen har personliga minnen från. Som 15-åring höll hon på att bli kvar i DDR faktiskt efter ett besök tillsammans med en kusin och de östtyska gränsvakternas vägran att acceptera det i Brasilien utställda tyska passet. Till slut veknade dock gränsvakterna och blundade för formaliteterna och lät den kommande svenska drottningen lämna landet. Tur var väl det.
Jag vet inte om ni har upplevt det, men de är mycket speciella. De har en go i sig som är härlig. Och jag önskar verkligen att det går bra med att just i Berlin, då är det 2 delar som verkligen är nära in till varandra. Här, den, ska vi se om vi talar om Greifswald till exempel. Grannstaden har samma problem som dem. Och hela området har samma problem som dem. Men i Berlin på något sätt är det mycket nära in till Västberlin och Östberlin och så ska de bli ett. Det är inte lätt. Jag tror på mänskliga områden är det väldigt svårt. Och det kommer att ta mycket tid.
Drottningens bästa minne av den här resan?
Ja, det är den glädje som finns överallt. Den glädje, men också samtidigt den oerhörda allvar framför framtiden. Men sen har de framtiden i sina egna händer. Och det måste vara en underbar känsla att ha det.
Framtiden för Kolmårdens delfiner ser också ljusare ut. Efter år av kritik mot för liten bassäng så har människans motsvarighet i världshaven fått en något drägligare bostad, invigd av kungen.
Vi har, så att säga, bytt upp sig. Till glädje för sig själva, men också för oss besökare. Som gärna kommer hit och ser och beskådar deras fenomenala konster. Ja, jag önskar alla delfiner lycka till i sitt nya hem och förklarar därmed Kolmårdens nya delfinarium invigd.
Det här var ett återbesök hela familjen hade sett fram emot, även om badscenerna från förfjol inte skulle återupprepas.
Det är så jättefina djur så att det är helt otroligt. Alltså.
Kronprinsessan hade ingen känsla av att de kände igen mig när ni kom med.
Nej, det vet jag inte riktigt. Det var ju ändå ganska kort.
Det tror jag inte, men de är vänliga och snälla och nyfikna. Det.
Ni hade inte mer baddräkter ut i fallat?
Nej, det visste vi att det skulle kunna bli någonting sånt nu, men man vet ju aldrig sen.
Och Kolmården bjöd på ett strålande försommarväder och inte minst ett världsrekordförsök. Här skulle nämligen traktens kolargubbar grädda världens största slobba, eller kolbulla. En sorts pannkaka med fläsk i.
Den är garanterat världens största kolbulla. Och den här ska vi nu kasta. Och välja.
Säkerhetsavstånd, det går inte.
Den är så tung så vi kommer aldrig att kunna kasta den och låg. Vi ska lycka till.
Ja, vi behöver ni.
Ska vi tända en mila för att fullfölja tanken om hur de gamla skogsarbetarna hade det vi har sett.
Medan Carl Philip fick chansen att pröva på att vara kolare för en stund. Och jubileer var det som sagt var gott om i fjol. Fanns det för tillfället inget i hans i Sverige kunde man ju slinka över kölen till Norge och vara med om norska kungaparets silverbröllop i augusti. Och här är processionen på väg in till middagen och den leds av kung Juan Carlos och drottning Margrethe följd av kung Carl Gustav och drottning Beatrix, drottning Sofia och storhertigen av Luxemburg, drottning Silvia och ex-kung Konstantin av Grekland, prins Henrik och ex-drottning Ann-Marie av Grekland. Och vem kommer här om inte kronprinsessan Victoria eskorterad av Nederländernas arvfurste kronprins Willem Alexander. Och det här får väl betraktas som kronprinsessans verkliga debut i de här sammanhangen. Och Willem Alexander såg i alla fall inte missnöjd ut. Till sist då norska kungafamiljen med hovchefen Kåre Langlete i spetsen. Och drottning Sonjas diamanter är för övrigt ett alldeles eget kapitel. Det är drottning Desiderias diamanter, Desideria som ju var gift med Karl den 14:e Johan i början och mitten av 1800-talet och därmed svensk-norsk drottning. Så de svensk-norska banden lever alltså i allra högsta grad fortfarande. Och allra sist den 20-årige kronprinsen Håkon med syster prinsessan Märta Louise. Dekorationerna i slottets stora matsal går i vitt, blått och ljusgrönt. Och det är samma matsal som stod som värd för 25 år sedan. Men nog tycker man väl att Victorias kavaljere Willem Alexander kunde vara lite mer hjälpsam vid bordsplaceringen i alla fall. Men kronprins Willem Alexander får ge plats åt kronprins Håkon som blir kronprinsessan Victorias bordsällskap för kvällen. Håkon som får börja med att fiska upp Victorias läppstift från golvet. Vilket aldrig kan vara fel som inledning på en bekantskap.
Nyrenoverad eller relativt nyrenoverad, men den är annars ganska gammal alltså. Den är
säkert några 100 år gammal.
Just nu så är det lite kontroversiellt, märkligt nog kanske kan man tycka, det här förslaget som riksdagen och regeringen diskuterar kring att sänka myndighetsåldern till 18 år för kronprinsessans del. Hur gammal ska man vara?
Ja, det är klart att det kan vi diskutera, och här har vi kommit till den här slutsatsen att jämförbart med alla övriga svenska medborgare och myndighetsåldern vet vi var den är, och då tycker jag faktiskt det är inte mer rätt att kronprinsessa har samma rättigheter. Det är ganska naturligt för mig, och jag tror hon känner också ganska naturligt. Sen är det så att dagens ungdom är ju väldigt medvetna och följer med vad som händer i värld, och så att jag tror att de är på sätt och vis mycket mer mognare än bara på de åren, på 20 år sedan jag tillträdde, eller mer då, det skulle vara ytterligare en, ja, några år, 30 år. Så att jag tror inte någon större risk när det gäller det.
Kanske? Vilken är annars den svåra biten i, jag ska kalla det, kungens jobb för en yngre person att hantera?
Ja, det är väl så som jag kommer ihåg att det blir just att man är ung helt enkelt. Så enkelt är det. Man är väldigt ung och alla andra är mycket äldre. Och den är besvärlig. Eller var besvärlig. Och, men i och med att man, kronprinsessan nu fått vara med några gånger, långsamt vänja sig så att säga, vara officiell person. Umgås med äldre i, så att säga, i mer officiella sammanhang. I, ja, samhällslivet, och man umgås på ett lättare sätt, och man ska ju inte leva någon slags stagnerad barnstadie, utan man måste ju följa med, och man kan då hjälpa till på den här processen, så självfallet ska man göra det.
Med tummen har du knapp. Ser du? Vänta, vänta. Här. Så.
Det är några fingrar.
Ja.
Nu tar jag av mig den.
Är det tung?
Nej, ja, lite grann. Perfekt.
Vad skönt. Du måste ju ställa upp en intervju bara.
Nej.
Var det någon som trodde att militära parader och pompa och ståt försvann när kommunismen fick bita i gräset i Polen, så är det bara att konstatera att den forne fackföreningsledaren som numera är president i vårt södra grannland hyser samma förtjusning över militär disciplin som någonsin hans föregångare. Och kungen fick som vanligt också ett tillfälle att inspektera hedersvakten och fick ett minst sagt ljudligt gensvar. Kransnedläggelser stod också på programmet under detta statsbesök i september som drottningen av förkylningsskäl inte kunde närvara vid. Vid den okände soldatens grav i Warszawa och vid monumentet över gettoupprorets offer. Trots den pampiga inramningen, där det dessutom utdelades förtjänsttecken åt båda håll, kungen fick Polens finaste orden, den vita örnen. Det är bara påven som fått den tidigare. Medan Lech Wałęsa ärades med serafimerorden, så var det massmediala intresset för besöket alls icke av den omfattning värdarna säkert hoppats på. Det mesta gick tämligen obemärkt förbi fram till andra dagen, och då smällde det till ordentligt. Men först ett besök på ett miljöexpo där ekokungen från Sverige mötte kung Neptun med den i Polen så ovanliga företeelsen som ett kärl med rent vatten.
Jag
Därefter en rundvandring bland renoveringsobjekt i Warszawa. Och stundtals hade en eller annan polack mött upp tillsammans med säkerhetspolis för att nyfiket studera den höga gästen från Danmark. Förlåt, ska vara Sverige. Plötsligt kom så besked att de sedan ett drygt år fångna tre iraksvenskarna frigivits av Saddam Hussein och allt efter ett personligt brev från kungen. Och nu fick statsbesöket en helt annan dignitet. Och kungen fann sig väl i rollen som handlingskraftig statschef.
Får vi börja med att gratulera Ers Majestät till framgången med att ha varit med och hjälpt till att få loss de fångna svenskarna i Irak. Hur kom det sig att kungen skrev det här brevet till Saddam Hussein?
Ja, först ska vi tror jag att vi ska vara väldigt ödmjuka. Att vi har lyckats med att lösgöra de här svenskarna ur den väldigt besvärliga och den väldigt jobbiga situation som de hade tyvärr hamnat i. Och jag tycker vi ska gratulera till alla de som har legat bakom det här arbetet. Det är någonting som inte händer över en dag, som ni alla vet. Det har ju pågått under lång tid.
Kungen är ju stor hjälte i Sverige idag. Hur känns det?
Nej, det är definitivt inte, utan som jag sagt tidigare, det har pågått under lång tid den här diskussionen, och det är många som har hjälpt till, och det är många brickor i ett sånt här spel som ska falla inåt. Det hade kommit till en sån situation så att det var möjligt att göra det här, att skriva ett personligt brev från en statschef till en annan.
Skedde samråd med regeringen, statsminister Bildt, innan det här skickades iväg?
Det är klart, vi har haft diskussioner, självklart.
Finns det risk?
I en liten krets. Det går, sånt här går ju inte att tala till för många. Det är av naturliga skäl så ska det hållas ganska strikt och stramt för det ska fungera.
Vi är ju inte vana att kungen ingriper så här. Har vi fått en ny form av statschef?
Nej, det tror jag inte skiljer sig så kolossalt mycket som tidigare. Men jag ställer alltid upp när det finns möjlighet. Jag känner att jag kan göra så att säga, en insats och nytta självfallet.
Även om kungen säkert trivdes i rollen som påpassad statsman är det ändå i ostörd ensamhet med drottningen, gärna ute i vildmarken, kungen trivs bäst. Och som en liten förövning inför årets stora äventyr som komma skulle på det området var invigningen av den nya Nordkalottleden en utmärkt prövning. Även om det i slutändan inte blev lika ostört som kungen nog hade hoppats på. Men här skulle ju tre statschefer mötas vid treriksröset och högtidligen förklara den nya vandringsleden som med sina 80 mil genomkorsar den lapska vildmarken över alla gränser. Och då går det ju inte att undgå att det blir lite uppståndelse. Kungen och drottningen som i sällskap vandrat 13 kilometer från Peltastugan på väg ned mot Treriksröset fortfarande lyckligt ovetande om uppståndelsen som väntar.
Jag har ju inte vandrat så kolossalt mycket i svenska fjäll, det måste jag erkänna, men tyckte du skulle ta det här tillfället när vi ändå skulle vara här uppe och tillsammans och inviga Nordkalottleden, så var det ett perfekt tillfälle.
Inga skavsår eller några problem på vägen?
Nej, vi har haft ju redan så länge. Det är inte så vanligt, men det är alltid lite ovan att man inte håller på med det. Så här.
Hur är fjället så här på tidig höst?
Det är jättefint. Det är klart att det blir ju kallare under natten här, va? Och så vidare de som ska kampa ute här. Det blir lite tuffare kanske, men så här mitt på dagen är ju jättefint. Det är ju egentligen lättare för det blir inte för varmt. Man är en härlig temperatur om det inte blir genomsvett som man normalt blir. Det är skönt.
Nu ska kungen vandra ner och inviga Nordkalottleden. Hur mycket väger packningen?
Det vet jag inte, men det är en normal fjällpackning. Vi ska stanna kvar i det här området några dagar senare och kampa ut. Och med tält, så jag har tält och hela den utrustningen med. Så att det är normalt.
20-30?
Nej, man ska egentligen inte ha över 20. Egentligen inte, men det, ja. Jag vet inte. Det ligger någonstans.
Yeah.
väldigt intressant.
Det är första gången drottningen tältar i sitt liv.
Jo, det är allra första gången. Men det ska ju vara god spart och försöka allting. Så det blir trevligt. Jag ska berätta sen hur det gick.
Vad har drottningen med sig för packning? Är det något speciellt eller är det vanlig kamparpackning?
Jo, det är väl det normala, tror jag. Kungen är mycket vänlig och har tältet.
Det blir inget tillfälle till dans ikväll eller så?
Jag säger inte det. Jag tror till det finns alltid tillfälle.
Långt in i skogen hörs göken besjunga. Vitt i och ömt ur sjön hans vaka är. Klangen av vallhornens skallrande toner når mina öron från fjärran och när. Oj, lari, lari, la. Oj, lari, lari, la. Susanligt sa du min finska sko. Oj, lari, lari, la. Oj, lari, lari, la. Susanligt sa du min finska sko.
Fjällen tillhör oss alla. Därför har det varit helt naturligt för oss att idag komma vandrande från tre nordiska länder för att mötas inför förverkligandet av en gammal dröm.
Numera är det Madeleine som för kungafamiljens intresse för hästar vidare. Och visst verkar väl intresset vara ömsesidigt. Här förevisar Black Lotus de nyttigheter Madeleine lärt ut.
Om drottningen skulle med några korta ordalag beskriva 1993 för drottningen, hur skulle det låta då?
Ja, känslomässigt var det ett väldigt varm och fint år också. Och sommaren blev lite för kort. Man hade så mycket och så många vänner och familjer. Men ändå, vi hade fina tillfällen vi var tillsammans. Med familjen, vi åkte ju båt också. Och det är också ett tillfälle att familjen är tillsammans. Och fast vädret var ju dåligt, men det gör ingenting. Men man kan omgås på ett fint sätt.
Det är väldigt bra, vad det buffas. Det var väldigt mycket resor det här året för kungafamiljen. Det var det för mycket.
Ja, det var ju första gången som vi var med på en lång resa. När vi var först i Indien på statsbesök, det tog en vecka. Och sen var vi ju i Bhutan och det blev väldigt långt sammanlagt. Alltså, vi var borta 3 veckor och det hände inte så ofta att vi är borta så länge från barnen. Aj!
Trots en omfattande jordbävning och risker för efterskalv blev det av det sedan länge inplanerade statsbesöket i världens största demokrati. Det första en svensk statschef gjort i detta gigantiska land som ju närmast är att betrakta som en kontinent och som inte lämnar någon oberörd.
Det är första gången på tagen. Det är på fall.
Ja, jag på Skansen förra gången, vet du, när man var liten.
Nej, men det är halvår.
Jo, men det var bra lyst.
För en del står Indien som en symbol för fattigdom, svält och yttersta misär. För andra för rikedom, kulturell mångfald och ett outsägligt överflöd. Båda sidor har lika rätt, vilket gör landet till en oerhört fascinerande häxbrygd av inneboende motsättningar som ändra dagen kan explodera som en vulkan eller bilda ett kreativt underlag till världens nästa industriella stormakt. Vilket det blir går inte att förutspå. Men en sak stod klart när kungaparet landade i New Delhi i oktober. Där skulle bli något helt annorlunda än alla andra statsbesök hittills. Den föga avundsvärda posten som president i det här jätteriket innehas av Shankar Dayal Sharma, som tog emot tillsammans med sin premiärminister Rao. Därefter vidtog en stunds informella samtal statschefer emellan.